Gott att se er alla. Den text som är föreslagen för den här söndagen, jag brukar ha för vana att alltid titta på vilka texter som är föreslagna för den söndag jag ska predika. Och ibland kan det vara så att då känner man att ja, det där vill jag stanna inför. Och så är det den här gången. Jag vill läsa evangelietexten. Den står både i Matteus evangeliet och i Lukas evangeliet. Och jag har valt att läsa ifrån Lukas, det sjunde kapitlet. Det tema som är satt för söndagen är Jesus skapar tro. Men ett annat tema kom till mig. En oväntad förebild. En oväntad förebild. Och vi läser ifrån Lukas evangeliets sjunde kapitel och ifrån den första versen där. Då Jesus hade sagt allt som folket skulle höra gick han in i Kafarnaum. En officer där hade en tjänare som låg sjuk och var nära döden. Officeren satte stort värde på honom och när han fick höra talas om Jesus skickade han några av judarnas äldste till honom för att be honom komma och rädda tjänaren till livet. De sökte upp Jesus och vädjade ivrigt till honom. Han är värd att du gör detta för honom, sa de. Han är en vän av vårt folk och har själv låtit bygga synagogan åt oss. Jesus följde då med dem, men när han var nästan framme vid huset, skickade officeren några vänner och lät hälsa. Herre, gör dig inte besvär. Jag är inte värd att du går in under mitt tak. Och därför vågade jag heller inte själv komma till dig. Men säg bara ett ord och låt pojken bli frisk. Jag är själv en som står under befäl och jag har soldater under mig. Och säger jag till den ene, gå så går han. Och till den andra, kom så kommer han. Och säger jag till min tjänare, gör det här, så gör han det. När Jesus hörde detta förvånade han sig över honom. Och vände sig om och sa till folket som följde med honom. Jag säger er, inte ens bland israeliter har jag funnit en så stark tro. Och när de utskickade kom tillbaka till huset fann de tjänaren frisk igen. En oväntad förebild. Jag tyckte det passade för den här texten. Vad som har hänt innan det här, det är att Jesus har hållit sin bergspredikan. Flera av er kanske har varit i Israel. Jag har haft glädjen att vara där vid ett tillfälle. Och jag minns den här platsen där Jesus höll bergspredikan. Vi var där och hade en andakt och tittade ner över Genesarets sjö. Och det ligger några kilometer ifrån Kafarnaum. Och det här är ju vid nordvästra stranden av Genesarets sjö. Och det var ju där som Jesus på ett särskilt sätt hade sin utgångspunkt för sin offentliga verksamhet. Han hade avslutat sitt tal på berget och han gick ner därifrån. Och han hade talat, står det, med makt och myndighet. Och han närmar sig nu Kafarnaum. Och det som händer innan den här händelsen vi har läst, det är att en spetälsk man, säger Matteus, kommer ut och kommer emot Jesus. Och kommer nära Jesus. Bara det här var ju oerhört anmärkningsvärt. Och han säger till Jesus, vill du så kan du. Och Jesus svarar, jag vill. Och därefter Och han får då uppleva ett vidrörande, och han får uppleva hur han blir ren från sin spetälska. Sen kommer Jesus in i Kafarnaum, och det är då den här händelsen utspelar sig. Den här romerske officeren. Kafarnaum var ju en militär stad på ett sätt, kan man säga. Det var en garnisonsstad, säger kommentarerna. Och här fanns alltså en grupp militärer stationerade. Och den här officeren var förmodligen den som var ledare för det här, den här gruppen. Av hur många de nu var, det vet vi ju inte. Men det var nog ett antal han hade under sig, får vi räkna med. En yrkesmilitär i romersk tjänst. Och det här som utspelar sig är då det här mötet med, ja, det blir ju inget möte med honom öga mot öga, som vi förstår. Men ändå handlar det om ett möte mellan Jesus och den här romerske officeren. Och det är intressant bara att notera Jesu hållning och Jesu förhållningssätt. Det slog mig när jag tänkte på både den här spetälske mannen och den romerske officeren. Och jag tänkte, vilket gränsöverskridande förhållningssätt Jesus har. Och vi ska komma ihåg att den här spetälske mannen, att han bara kom in och närmade sig offentligheten, var ju anmärkningsvärt. En romersk officer som inte tillhörde gudsfolket, som inte tillhörde den religiösa kontexten. Ja, båda de här, både den spetälske och den romerska officeren, båda stod utanför. De hörde inte till. De var inte med. De var vid sidan om folkets religiösa gemenskap. Och vi ser Jesu gränsöverskridande hållning. Och det här ser vi ju många exempel på. Jag kan återkomma till det längre fram. Och vad gäller den spetälske, så sträcker han ut handen och rör vid honom. Och vad gäller det gränsöverskridande med den hedniska officeren, ja, han var beredd att följa med honom hem. Och han följer sändebuden för att gå hem till honom. Och det här påminner om en annan händelse längre fram i tiden. När Simon Petrus är i Caesarea hos garvaren Simon, står det. Och när han där förrättar middagsbön på taket, så får han se en syn. Och han ser många orena djur som kommer ner i en linneduk. Och han förstår inte riktigt vad det där är, när han får uppmaningen i synen att slakta och äta. Aldrig i livet, säger Petrus, att jag skulle göra något sådant, givet min judiska bakgrund och den jag är. Och så kommer han, vet vi sedan, till Caesarea och till Cornelius. Och Cornelius var också en romersk officer. Så det finns en parallell här. Han var också en romersk officer. Och Petrus hade då sett den här synen innan. Och den gav honom mod att gå över gränsen. För Petrus säger där i Apostlagärningarna 10 att som jude är det förbjudet att umgås med och besöka någon som står vid sidan om. Och det gjorde den romerska officeren i allra högsta grad. Men vi ser redan i evangelierna hur Jesus går över gränsen för att nå en människa i behov av honom. En oväntad förebild. I berättelsen om officeren finns både det oväntade och det förebildliga. om man kan säga så. Det oväntade och det förebildliga. Och det är också något som uttrycks i texten. När Jesus vänder sig till folket och så säger han: inte ens bland er har jag funnit en med en sådan stark tro. Var i ligger då det oväntade? Ja, det här med gränsöverskridandet som jag har sagt. Bara det är ju fråga om något oväntat. När Jesus rör vid en spetälske. När han beslutar sig för att följa med hem till den romerska officeren som tillhörde ockupationsmakten med allt vad det innebar. Det var tillräckligt oväntat. Men hela evangelieberättelsen är ju fylld av dessa oväntade händelser. När Jesus samtalar med den samariska kvinnan. När det står om honom att till honom sökte sig syndare och publikaner för att lyssna till honom. För att höra honom. För att bli sedda av honom. För att bli förvandlade av honom. En gränsöverskridande gestalt. Bara det var ju tillräckligt oväntat för många. Men det som framstår som också mycket oväntat, det är ju de orden som han uttalar, det omdöme han fäller om officeren. Inte ens hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro, säger han. Vad oväntat. Och vad jag vet så finns det bara två tillfällen i evangelierna när Jesus tillskriver någon en stark tro. Och det är intressant att notera vilka det är. Han tillskriver en stark tro. Det är den romerska officeren som vi har läst här. Men det är också, som vi kan läsa i Matteus 15 kapitlet, en syrisk eller en kananeisk kvinna. Från trakterna kring Tyros och Sidon. Som också var utanför. Som inte heller var en del av sammanhanget. Som inte hörde hemma. Det står om henne att när Jesus passerade där så ropade hon åt honom. Ropade till honom. Så vi anar att hon närmade sig honom inte. Utan hon ropade på avstånd om förbarmande över sin dotter. Och så utspelar sig en ordväxling, vi behöver inte gå in på det. Men Jesus avslutar med att säga: kvinna, din tro är stark. Så de två tillfällen när Jesus uttryckligen talar om en stark tro, så är det till två individer som var utanför. Och när man reflekterar över det så kan ju mycket tankar komma, och vi ska inte säga för mycket, jag tror det talar för sig självt. Men en viktig lärdom är ju för mig när jag reflekterar över det här, det är ju att tron kan finnas och visa sig i sammanhang och hos människor som vi kanske inte alls hade tänkt eller förväntat det. Och där tror jag att vi behöver be Gud om hjälp. Att vi likt Jesus kan ana och se och förstå var tron kan finnas. Var i ligger då det förebildliga, kan man ju fråga sig. Det var ju oväntat på många sätt. Varför fäller Jesus ett sånt här omdöme om officeren? Inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro. Vad är det i officerens handlingar och ord som får Jesus att säga de här orden? Och vad kan vi lära av denna oväntade förebild? Jag vet inte om du har tänkt på det. Vad är det som gör att Jesus säger som han gör? Och jag ska inte utge mig för att kunna uttömma det helt och fullt. Men jag kan säga det jag tänker och det jag ser och det jag uppfattar. Vad är det förebildliga? Vad är det som kännetecknar den starka tron? Jo, jag skulle vilja säga att den starka tron inser sin egen svaghet och otillräcklighet. För det som kännetecknar den här mannen och också kvinnan som jag talade om förut från den kananeiska kvinnan, det är att de har inget eget att komma med. Eller som någon uttryckte i en kommentar, han kom tomhänt, hade ingenting att åberopa. Inga trons hjältedåd eller uppoffringar för Jesu skull. Han kom tomhänt med sitt behov. Och visserligen skulle man ju kunna tänka att han genom de här sändebuden som han skickar. Det är så att han skickade bud på Jesus. Han kom ju inte öga mot öga. Och man skulle ju kunna tänka sig att han skulle kunna framhålla då och åberopa det här, den här godheten och välviljan som judarna hade uppfattat hos honom. Som en merit. Men av sammanhanget då. Och mannens egna ord så talar det för något helt annat. Snarare skulle jag vilja säga att han skickar sändebud därför att han har en djup respekt för honom som han vill nå med sitt ord. Och han skickar någon annan istället. Snarare ska vi se det så. Och han säger han säger följande ord. Sändebuden sa till Jesus, står det, han är värd att du gör detta för honom. Men själv hälsar han till Jesus och säger, Herre, gör dig inte besvär. Jag är inte värd att du går in under mitt tak. Han inser och förstår sin svaghet, sin otillräcklighet. Sin tomhet. Men han ser också något annat. Han ser en möjlighet. Och han vänder sig till Jesus ändå. Trots allt. Eller just därför. Han vänder sig till Jesus just därför att han är tomhänt. Och inte har någonting. Utan det enda han hade var sin nöd för sin tjänare som var sjuk. Han hade inget eget att komma med. Han vänder sig till Jesus ändå. Inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro. Det finns en styrka i den egna svagheten och tomhäntheten. Och jag tänker på vad Paulus skriver i ett sammanhang. När jag är svag, då är jag stark. Den starka tron för det andra öppnar upp för Kristi styrka. Och den starka tron tar sig då uttryck i det här som jag har sagt. Att man inser sin egen svaghet, sin egen tomhänthet. Men det öppnar i sin tur upp för Kristi styrka. Den här mäktige personen får vi ju säga att han var. Officer. Van att styra och ställa, ha makt, maktutövning, ordergivning. Han lät hälsa till Jesus: jag är inte värdig att du går in under mitt tak. Och därför, säger han, vågade jag heller inte själv komma till dig. Det är ingen tuff soldat på det sättet, va? Jag vågade inte komma till dig. Vi anar en oerhört djup respekt från officerens sida gentemot Jesus från Nazaret. Och vidare säger han: säg bara ett ord. Jag är själv en som står under befäl och jag har soldater under mig. Och säger jag något, befaller jag något, så gör de det. Säger jag gå, så går de. Säger jag kom, så kommer de. Och mina ord har räckvidd inte bara i tiden och rummet. Jag kan befalla på avstånd. Jag kan skicka bud och order utförs. Säg bara ett ord, Jesus. Och officeren som här använder sig av den här militära maktordningen i sitt resonemang, och att han i kraft av sin roll, i kraft av sin auktoritet, det som var honom givet i den här militära organisationen, han hade någon som stod över honom och gav honom den makt han hade. Och han hade andra under sig som han kunde befalla och styra över. Det är den här tanken som han lyfter fram när han vänder sig till Jesus. Och genom hela det här resonemanget så visar han på en djup insikt och förståelse av vem Jesus är. Den makt som Jesus representerade. För Jesus representerar Faderns makt. Åt mig har getts all makt, säger Jesus, i himlen och på jorden. Och i Johannesevangeliet talar Jesus mycket om det här. Han talar om att min fader verkar ännu i denna stund och därför verkar också jag. Sannerligen, jag säger er, sonen kan inte göra något av sig själv utan bara det han ser fadern göra. Man anar att officeren, så hedning han än var, anade att denne man från Nazaret, Jesus Kristus, han har en auktoritet som är honom given. Högre upp. Och hans ord och hans makt och hans inflytande är mycket starkare än all organiserad militär verksamhet som finns. Han verkar ha förstått det Jesus talar om i Johannes evangeliet. Om att sonen gör det han ser fadern göra. När Jesus hörde detta blev han förvånad. Och jag tror att jag tror att själva tanken i det ordet är mer att han blev, ja, jag tror att messenger, Eugene Petersons översättning, fångar nog ganska bra vad som låg i denna förvåning. Jesus blev imponerad, säger Eugene Peterson i sin översättning. Han vände sig till folkhopen som följde honom och sa: ännu har jag inte stött på en sådan fullständig tillit hos någon i Israels folk. De som ändå borde känna Gud bättre än andra. Jesus blev förvånad. Han blev tagen, imponerad av den insikt han möter hos denne utanförstående individ. Och han mötte en sådan fullständig tillit. Säg bara ett ord. Du behöver inte ens komma hit. Jag behöver inte träffa dig. Säg bara ett ord. Och jag tycker om det där, när man talar om tro så tycker jag om att tala om tillit. För det ligger i själva det ordet i grundtexten. Tillit, att sätta sin lit till något. Att lita på fullständig tillit. Låt mig få avsluta med och knyta an till ett annat ord i Lukas evangeliet som jag vill då knyta till det här vi nu har sagt. Och det är det 17:e kapitlet. Och det är ett ord jag många gånger har funderat på. Och jag vill pröva min tolkning av det inför er. Så får ni pröva det också. Lukas 17, vers 5. Apostlarna sa till Jesus: ge oss större tro. Eller föröka vår tro. Herren svarade: om ni hade tro så stort som ett senapskorn, skulle ni kunna säga till detta mullbärsträdet där: dra upp dig själv med rötterna och plantera dig i havet, och det skulle lyda er. Det är ett märkligt svar Jesus ger. Har ni tänkt på det? Det är inte det svaret jag skulle ha svarat. Ge oss större tro. Om ni hade tro som ett senapskorn, så skulle ni. Visst är det märkligt? Han svarar inte på frågan. Ja, han svarar, men han svarar på ett annat sätt. Och det gör han ju ofta, har ni märkt, kanske när ni läser evangelierna. Man förväntar sig ett speciellt svar, men Jesus ger ett annat svar. Och min fråga är då: är det inte rimligt att anta att lärjungarna hade en tro som ett senapskorn? Det tror jag. Senapskornet som är så litet, det används ju som en bild för det lilla. Jag tror du har en tro som ett senapskorn. Men varför säger Jesus så här då? Kan det vara så här? Är det rimligt att tänka att också du och jag har en tro som ett senapskorn? Kan det vara så att Jesus genom sitt svar vill få lärjungarna och oss att ändra fokus? Kan vår eventuella upptagenhet av trons storlek eller litenhet få oss att tappa fokus på det väsentliga? Det väsentliga, vad är det? Det är trons föremål. Jesus Kristus. Säg bara ett ord, Jesus. Jesus blev imponerad. Vad den oväntade förebilden officeren lär oss är att det är tilliten till Kristus det handlar om. Och när jag har läst lite kommentarer kring det här ordet så betonas också det här. Att det inte är vår tro vi ska tro på. Utan det är Kristus vi ska rikta vår tillit till. För annars är det så lätt att man hamnar i en tro och tron blir fråga om någonting jag ska göra och åstadkomma. Och vi börjar fundera över: har jag stor tro? Har jag liten tro? Räcker min tro? Tror jag? Är det bra? Är det nog? Och så börjar vi brottas och tvivla och kämpa med de här frågorna. Istället för att vila i tanken: om du har tro som ett senapskorn, sätt din tillit till honom. Lita på honom. Och arbeta inte ihjäl dig med frågan om du har en tillräcklig stor tro eller liten tro eller för liten tro. Kom med den tro du har och rikta den mot honom och säg: Herre, du är stor. Du kan. Jesus blev imponerad och han vände sig till folkhopen och sa: Ännu har jag inte stött på en sådan fullständig tillit hos någon. Trons tillit. Amen. Tack Herre för ditt eget ord. Tack att du vill välsigna det på alla våra hjärtan, Herre. Låt det få bli mat för vår själ och vår ande. Och hjälp oss, Herre, att förtrösta på dig. Att sätta vår tillit till dig. Att förstå att vi har en stor Gud. Och vi får komma som vi är. Med det vi är, med det vi har. Med vår tillit. Och vi får sätta vår lit till dig. Du som kan göra långt mer än vad vi kan be eller tänka. I Jesu namn. Amen.